lär roligt.
Det lär roligt, Jakob. Vilken grej.
Eller hur?
Ja.
Det är svårt att föra sig till hur vi ska närma oss den här det uppehållet. För oss här och nu när vi spelar in är det första gången på 918 dagar som vi poddar tillsammans.
Ja, det är ju...
Det är ju länge.
Det är nästan en sång, som jag sa förut.
Eller hur? Ja, precis. Man skulle kunna skriva musikalnummer om det. Men å andra sidan, om man lyssnar på vår podd liksom kontinuerligt, om man tänker längre fram, så är det bara liksom det hoppet från avsnitt 200-någonting till 200-någonting annat.
Fast vet du...
Jag vet inte.
Ja, jo, nej men, eller hur? Men vad har du gjort de här 918 dagarna då, Jakob? Har det hänt något i livet, tänker du?
Ja, det där är en bra fråga. För det första så har vi pratat, inte 918 dagar, men nästan hela den här tiden.
Mm.
Men alltså, vad har hänt sedan april 2022? Alltså, ja, på ett sätt, jo, men det känns som att på ett sätt har man helt tagit sig ur pandemin. Liksom lagt hela den grejen bakom sig. I Sverige var vi kanske klara med det då, men jag jobbade till en internationell organisation som liksom tog nästan hela 2022 innan det var helt klart bakom oss. Så det var... Det känns faktiskt skönt att ha liksom gjort det. Jag var på en organisation som fick säga läger för att säga barn och ungdomar. Och 2020 var tanken att jag skulle åka på ett läger i Kanada, i Vancouver. Med 4 stycken 11-åringar som naturligtvis blev inte av. Men då bestämde den organisationen att vi skulle fortsätta vara en grupp. Och liksom när vi är redo då får vi en chans att åka. Och så blev det att vi 2022 fick en chans att åka till en annan del av Kanada på läger. Och i vanliga fall kanske det är ett sånt projekt där typ man ses i januari och så förbereder man och så i juni, juli åker man iväg. Så. Det är liksom den normala rytmen. Men det här lägret, den här gruppen, de här 4 ungdomarna, de lärde jag som sagt känna i januari 2020, december 2019 kanske. Och sen var vi en delegation, en grupp tillsammans i nästan 1000 dagar innan vi åkte iväg. sommaren 2022. Det var en sån otroligt sån skön alltså på personligen alltså mentalt plan, du vet, så här, om jag hade de här planerna förut och det ställdes in och för min del okej, men för deras del var det så här astråkigt och det kändes otroligt skönt att liksom stänga den cirkeln och vara så här, jo men det här blev ändå av typ. Så den grejen var på riktigt en grej som var så här, som hände efter att vi poddade sist, som jag kände var synnice. Sen gjorde jag ett läger i Östersund förra året. Det var en global organisation som har tagit mig runt om i hela världen, så det är nästan svårt att förstå att Östersund är liksom en av de höjdpunkter. Men det var så otroligt härligt och fint. För alla de människorna som jobbar med i Östersund var där och projektledde hela det här projektet och liksom lite innan och efter och så. Och ingen av dem kunde riktigt förstå varför andra människor reser från andra delar av världen till Östersund. Vi gjorde typ 3-4 intervjuer i P4 Jämtland som var så här, men varför kommer de hit? Okej, jättefint läge för barn från olika länder. Man lär känna varandra. Världsfred, vi förstår poängen. Men vem åker till Östersund? Liksom. Då så fint. Och sen på den sista intervjun vi gjorde, då fick man också träffa några av deltagarna. Och du vet, det är en tjej som är från Hongkong, som är liksom en av världens mest tätbebyggda områden. Som beskriver sig bara hur det känns att komma till ett ställe i Sverige där liksom bokstavligen talat 99% av all mark är outnyttjad liksom vildmark typ. Och bara beskriver det såhär, jag tror inte den här människoplatsen fanns på jorden, det är så häftigt. Och då för första gången så fattar de det såhär, aha. Och det var sån, det var en riktigt härlig upplevelse. Så det är nog två grejer som hänt sen dess. Jag vet inte om man skulle kunna hålla på hur länge som helst. Men om vi inte ska göra det till världens längsta lista, Karin, vad du har för dig sen.
Nej men det blev ju en uppsats 2022. Ändå. Vi satt ju och skrev uppsats då.
Du, ja. Herregud.
Just det var så det var och det blev en uppsats och den blev godkänd och klar. Sen jobbar jag kvar på samma ställe. Jag har blivit rädd för nya saker och jag har blivit mera gråhårig. Det är väl så?
Ja, fy fan, mitt skägg har börjat bli gråhårig.
Ja, men jag blev gråhårig första gången när jag var 33 när jag fick mitt tredje barn. Men så jag borde ju vänja mig, men nu är jag ju grå rätt igenom. I princip, ja. Men jag jobbar mycket med färg, för jag vill inte erkänna att jag är gråhårig. För det tycker jag, nej. Men jag tänker så här, Jakob, att man, det är ju svårt det där med 990 dagar, eller vad sa vi? 918 dagar. Och vi hade ju ändå ett poddavsnitt. Och man tänker ju sådär att har det hänt någonting i skolsverige sen? Alltså man vill ju ändå tro det. Har det blivit bättre? Det var ett ganska deprimerande avsnitt. 900, de här 918 senast. Man kan ju tro att vi liksom bara tröttnade på alltihop och låg ner. Att det var det som hände. Vi började hela det avsnittet med att vi fick påsklov. Gud vad härligt, tagga påsklov. Och sen så tog vi upp vad som hade hänt i veckan. Och det var ju inte positivt. Men jag tänker att du ska få reagera på och se om det har hänt något i den här ändan.
Men vi kan väl ta det lite grann så, som en gemensam tema för avsnittet. För jag tror jag har lite sådana grejer också. Så kan vi ta det för varandra. Det blir bra. Exakt. Det blir fint. Hur mycket har egentligen hänt?
Ja, hur mycket har hänt sedan påsken 2022 i Skolsverige? Och då vi inledde med att prata om den stora heta serien om skolan. Som vi tänkte då skulle få lite impact och lite, spela lite roll. Vet du vilken serie jag pratar om?
Den med Jesper Rönndahl. Vad
var det? Det var den med Jesper Rönndahl som hette Vem mördade den svenska skolan? Minns du något?
Ja. Jag minns det som att en stor del av det handlade om det här med liksom fria skolvaret och fria liksom etableringar av friskolor och att man får 100% ersättning för elever och att det var ganska tydligt framlagt exempel på liksom hur orimligt det är att vi har det friskolesystemet som vi har. Och att det var många saker. Och det var lite så här pojigt. Var det den här personen, var den här personen? Jag får med att de landade i typ ingenting egentligen. Men det jag tog med mig från det och som jag upplever ändå har kanske förändrat lite själva samhällsdebatten är att jag upplever att idag är det liksom inte en kontroversiell åsikt att säga att man är emot friskolesystemet så som det är. Och att man inte tycker att det är rimligt att liksom människor ska kunna tjäna pengar på att driva kommunala skolor på kommunala pengar. Och sen bara ta ut vinst.
Nej.
2022 där innan, du vet, då var ju de här internationella engelska skolan, miljardärerna, de här mupparna, var ju liksom någon i vissa sammanhang liksom hjältar. De var ju liksom entreprenörer som liksom var i bräschen. För vad egentligen? Och det känns lite som att den grejen är lite avmyggad på ett sätt som jag tycker känns ganska skönt. Gunnar ska veta att det inte är någonting politiskt. Det är fortfarande precis lika lätt att plocka skattepengar ur skolor för det. Men det är inte som att man har liksom hela allmänheten med sig på sin sida på det sättet som jag tror var mer för.
Men så är det ju, och vi pratade i samma avsnitt nämligen om att då 2022, påsken 2022, så skulle man rösta kring det här förslaget som Åstrand hade tagit fram för att begränsa friskolans konsekvenser. Alltså friskolereformens konsekvenser. Man skulle ha ett gemensamt kösystem och sådär. Och jag fick ett uppdrag då av dig att ta fram, för att det röstades ju ner av riksdagen röstade bort det här systemet och vi pratade då om, och då sa du, kan inte du ta reda på vilka, vad hette de som röstade nej till det här förslaget? sa du. Och då var det ju så att det var Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och SD som röstade nej och de andra partierna röstade ja på den tiden. Det här är påsken 2022. 2024, hösten 2024, så säger den numera, han som numera har blivit utbildningsminister, det var han inte påsken 2022, då röstade han nej till Åstrands förslag. Nu har han röstat, nu tycker han och driver frågan, nu driver han frågan att vi ska förbjuda att ta ut vinst i friskolan. Sa han i veckan i en tidning att jag kan sträcka mig så långt att vi kommer att förbjuda vinst i friskolan, sa han i veckan i tidningen. Johan Persson, Liberalerna.
94%, han kan tänka sig att sträcka, han kan tänka sig att kompromissa. Okej, tack så mycket Johan.
Ja, men jag tänker ändå 2022 hade det varit omöjligt för en politiker att säga av hela den här grejen, vi fixade friskolan. Det försöker ju han nu liksom surfa på. och det kommer förmodligen inte funka. Men han vill att det ska funka.
Vilken titel har hon Lotta Edholm numera? Är hon fortfarande minister?
Ja, hon är ju skolminister då och han är utbildningsminister på något sätt.
Just det, hon har suttit hon i styrelsen för ett av de stora vinstdrivande företagen precis innan hon blev minister.
Jajamän, det gjorde hon.
Jajamän, jag vill bara vara noga med den lilla kopplingen utifrån om nu ändå skulle vara...
Ja, men Johan Persson också.
De som fixar det systemet.
Ja, men Johan Persson tror jag också har tjänat pengar på friskolan, så det behöver du inte oroa dig för.
Vad skönt att det är de själva som fixar sitt eget system. Ja, nej, det känns som att det är marginellt förändrat. Man pratar om det på ett annat sätt. För jag tror att människor pratar om det på ett annat sätt. Och här är ett sammanhang där politiker följer människor och tänker, vart går folket? Vart vill vi att de ska ta vägen? Ah, okej, vi måste väl leda det här borta då, för nu är det folket här borta.
Mm.
Och som har följt med lite den åsikten, det var väl ändå... Fan, det spelar ändå roll. Det betyder ändå någonting. För du vet, åsikter är... Opinion är ändå grunden till liksom vad som händer i samhället. Så där tänker jag att det är... Oavsett om det var Jesper Röndahl eller Johan Persson eller vem som var då bakom att det förändrades. Faktumet att det är mer... Men bara så här, förr känns det som att den enda idén som föräldrar och väljare och människor i allmänhet hade var utifrån sin egen roll. Mm. Jag vill att mina barn ska gå på en bra skola. Ingen ska ta bort mina barns val. Det här kan vi inte prata om. Till att man nu ändå kan hålla två saker i huvudet samtidigt. Man kan prata om liksom systemet som ideologiskt system. Och inte blanda ihop det med liksom hyperlokala faktorer, förstår du?
Mm, mm,
att man kan prata om att ideologiskt sett så borde det inte gå att tjäna pengar på skolor. Punkt.
Mm.
Det är antagligen inte någonting som gör skolan bättre. Liksom.
Mm.
Och det tycker jag känns ändå fint att det har blivit bättre.
Nej, ska vi ta oss vidare i det här avsnittet då? Vad vi pratar om sen? Vad tror du vi pratar om sen nästa grej? Du har redan varit inne på det.
Jag har redan varit inne på det, ingen aning.
Jag ska säga ett citat som du sa. Du pratade om pandemin och den första diskussion eller första rapporten hade kommit om pandemins konsekvenser. Och då så säger du så här, vi får verkligen hoppas att inte pandemins konsekvenser blir den där 18:e grejen som ramlar mellan stolarna. Vi måste verkligen se till att de ungdomar som fick mindre eller de elever som fick mindre utbildning faktiskt får ta igen det och får liksom den utbildning som de har rätt till. Så då är min fråga till dig, blev det den 18:e grejen som ramlade mellan stolarna eller fick de ta igen sin utbildning?
Det är en spännande fråga. Jag tror inte man egentligen kan säga en eller andra. På ett sätt så är det ju så. Att liksom, vad som kom direkt efter pandemin var ju liksom 7 svåra år av ekonomi och liksom nedskärningar överallt och liksom minskade statsbidrag och liksom Sveriges kommuner och regioner som vände sig mot staten och sa, vi har alldeles för lite pengar, vi måste ha 70 miljarder eller vad det var. Alltså hur mycket pengar som helst. Och så fick de kanske en bråkdel. Sen vände man sig om till liksom verksamheten och säger, nej, det här är de pengarna vi har, nu får du lösa det. Och de säger, jaha, okej, tack så mycket, det här vet jag inte hur vi ska få till. Och så har man liksom gått med liksom kniven och slaktat skolorganisationer i hela landet. Och tagit bort så mycket personal som helst, så mycket stöd i insatser som helst. I praktiken gjort det till en norm i många verksamheter. Att elever inte får det stödet man har rätt till. Att man har liksom rutiner där det är så här, okej, men du tror det här ADHD, det är det vi vinner på. Okej, men då är det alltså BUP du får vända dig till.
Ja.
För att det finns ingen chans här. Och det är liksom det officiella svaret. Det är numera det som står på pappret liksom, i det flödesschemat.
Mm.
Om det här händer, då går man hit. Ja, men det går ju reda ut här. Och kan, nej, så kan vi inte. Nej. Du vet så.
Mm.
I Göteborg har vi politiker som skryter över att man har fått upp lärartätheten i procent i grundskolan för att man avskedar alla elevassistenter. Alltså, formellt sett så är procentandelen utbildade grundskollärare högre. Det är de jättenöjda över. Klapp på axeln till dem.
Jag orkar inte. Det är så
fake siffror som inte finns. För det här. Ja, för att den andra gruppen är riktigt typ en tredjedel så stor som den var förut. Inte för att värdemassa elevassistenten så att det rullar tummarna, utan för att men nu har elever som sitter själv i grupprum från 8 till 2 utan någon som helst stimulans. För att där får de sitta och vänta på att de får gå hem. Liksom.
Mm.
Och det är skolan för vissa. Så att... Nej, jag vet inte. Jag tror också att det är svårt att ringa in vilka elever det är eleverna som liksom drabbades av pandemin och hur drabbades de i förhållande till liksom andra runt omkring. Det går inte liksom att säga liksom de här 3 årskurserna. Eller hur många har vi sett var 3 år som skolan var lite knäpp på grund av pandemin? Man kan inte säga att det är de här 3 årskullarna som blev det. Utan det är ju liksom alla som inte är någonstans. Kommer ihåg att vi gjorde en intervju med han, nationalekonomen Martin Gustafsson, som pratade om att liksom effekterna kommer att se väldigt olika ut.
Mm.
Att man pratar mycket om de som inte får ta studenten och de som inte liksom, de som gick i gymnasiet under de 3 åren och liksom effekter det har.
Mm.
Men man egentligen borde fundera på så här, vilka är det som hamnar efter i sin tidiga läsinlärning på grund av det? Och vad kommer det ha för effekter liksom, som man säger liksom förstorats av sig själv? För att liksom hamnar bara lite efter, så kommer den liksom, det tappet att vara något som ökar mer och mer och mer. Om inte systemet är redo att ta hand om det.
Mm.
Ju mer tiden går. Och då helt plötsligt har vi liksom, ja, det kan ta ganska lång tid innan man på riktigt kan säga att det här har inte med pandemin att göra. Och jag tror inte lärare är beredda att se det. Jag tror inte rektorer är beredda att se det. Jag tror framförallt inte att liksom förvaltningar och ekonomer och liksom statsmuppar med pengar är beredda att se det. Utan då tänker man sig, nu får du fan skärper. Det är 2024, pandemin är över. Nu berättar vi om något annat. Och det tror jag är ett svek som kommer ändå bli. Det känns, magkänslan känner mig att det, vi är nog inte riktigt färdiga med det.
Ja, nej men jag ser ju, vi såg ju, och vi, alltså på gymnasiet så hade vi ju verkligen den här jättestora problematiken när eleverna skulle återvända till skolan igen. Att de generationer som hade haft distansundervisning lite grann, de hade oceaner av ogiltig frånvaro sen när skolan drog igång. Alltså att de skolkade liksom. Och det var ju inte alls ovanligt att de var 13 elever när de skulle vara 33 på en lektion. Mm. För att de hade lite ont. Alltså du vet, det skavde lite. Det var något som inte stämde. Och de hade vant sig vid att vara hemma. Och de som var liksom de som den sista generationen av dem som liksom hade varit hemma mycket, de tog studenten i våras. Och det är ju vi gjorde ingenting åt det, de fick ingen stöd, de gick ut med de betygen de gick ut med på grund av det de gick ut med. Men nu har vi dem inte, och nu har vi inget problem längre med av den digniteten. Det kan jag ju tycka är för jävligt faktiskt att vi inte gjorde något. Men vi hade ju heller inga resurser att göra någonting åt det.
Nej. Men jag menar, de eleverna som du får in nu, som gick i grundskolan, i högstadiet liksom, under pandemin.
Mm.
Jag lovar att de har brister också.
Ja.
Som inte går att liksom, lika lätt ska ringa in. Du kan inte bara säga, se närvaro i statistiken och ringa in vilka de är. Men jag lovar att det finns kunskapsbrister, sociala brister.
Oh, ja.
Alltså vad det nu kan vara för olika kategorier som finns att jobba med.
Mm.
Och jag tror att det kommer bli svårare att upptäcka hur mer tiden går. För att det kommer liksom sändas ut mer, det kommer liksom så, tror jag faktiskt.
Ja men absolut.
Men det respektfulla var att man var så här, nu tillsätter vi krisstöd i 10 år för skolan.
Mm.
För det är sådant att det kommer ta att på riktigt reparera där.
Mm.
Och då har vi inte tappat en millimeter av liksom individuella människors liksom framtidsutsikter eller liksom samhällets kollektiva utveckling till följd av pandemin. Så på det sättet tror jag. En grej man faktiskt gjorde då under de här åren som en insats som är värd att fundera på var att man införde statligt garanterade liksom stöd efter skolans studiestöd, eller hur?
Mm, mm,
man numera riktade liksom pengar så att alla skolor får betalt för att ha personal anställda på liksom eftermiddagar för att få studiestöd.
Mm, mm.
Det är typ alla grundskolor, jag tror gymnasiet också kanske. Är det så?
Inte gymnasiet. Men högstadiet har ju det. Vi har, ja, nej, vi har inget stöd. Det är ju inte obligatoriskt, vet du, att gå hos oss.
Mm.
Så då får klara sig bäst de vill.
Nej, det var 24-9. Precis, jag kollade upp det precis.
Mm.
De måste få hjälp med läxor och uppgifter och så. Och dessutom har lovskolan för 9:e klasser som riskerar att inte bli behörigt gymnasiet utökat till 75 timmar. Man har gjort en del insatser för att med liksom extra vid sidan om skolan och undervisningsprojekten. Så.
Mm.
Jag vet inte om man kan säga att det var på grund av pandemin eller på grund av resultatet överhuvudtaget.
Nej, det vet inte jag heller.
Nej, men det som jag funderar på i det är liksom, hur har det urfallet varit? För vad jag ser på det jag jobbar är att det, liksom, det är resurstid och undervisningstid som skärs ner för befintliga kollegor för att ha tid med att bemanna liksom studiestödet.
Jag vet inte, jag vet ju att jag ser ju bara det utifrån min sons perspektiv som går på högstadiet, och det är det, alltså han tycker det är det störigaste som finns på hans schema. Men det är ju för att han är, nu är ju han ingen representant, för han är ju då, för det första älskar han att plugga, vilket är min första av tre. Och för det andra så, alltså jag har ju ändå haft två andra som inte älskar att plugga, så jag kan säga att han älskar att plugga, och han gör det med glädje, och han behöver liksom inget studiestöd. Och det gör att nu, för de la det först efter skoltid från början, alltså på eftermiddagarna, men då gick inte eleverna dit, så nu har man lagt det mitt på dagen, alltså skoldagen på hans skola, så att det är vid lunch liksom. Och då får ju han längre skoldagar, han som inte behöver det då får längre skoldagar, men då också en längre lunchrast. Och han kan ju naturligtvis gå dit då till den här och göra sina läxor. Men han tycker att det stör honom. Han är inte så förtjust.
Nej, men jag kan förstå det. Alltså, det med, när man ska lägga det för att det ska passa bra och nå flest elever, jag förstår den grejen. Och liksom det med att undervisa olika åldersgrupper, olika ämnen samtidigt för att hjälpa dem med mer enskilt arbete. Det kontra att man är anställd liksom lärare för att undervisa 2 timmar till. liksom, är du med?
Ja.
Vad har gett mest effekt i det kan man ju fundera på. Det är ändå någonting som man kan peka på som en konkret grej som har hänt de senaste 2 åren. Som jag säger, här har man gjort någonting från statligt håll för att höja kvaliteten på undervisningen. Effekten av det. Jag ser fram emot någon sorts utvärdering som visar sig hur det egentligen spelat ut på systemnivå. För jag kan se enskilda skolor där det funkar bra, enskilda skolor där det inte funkar bra. Men jag vill veta hur har det gått på liksom... övergripande.
Ja, men det undrar man ju verkligen, för jag har svårt att se att det skulle ha en effekt. Alltså vi har ju sådär, det låter väldigt bra. Vi säger att vi har studiestuga som vi har satt in ändå, även om inte vi fått pengar för det. Och det blir ju mest liksom så här kompletteringsstuga på något sätt. Alltså du vet, det blir ju inte, för det blir, alltså det här att verkligen plugga ihop med andra elever från andra klasser, att plugga grammatik där. Alltså det vill ju till att, frågan är om inte det hade varit bättre att sätta in fler timmar för eleverna med sin vanliga klass istället. Ja, jag vet inte.
Jag tror ändå det hade varit en grej. Eventuellt, det som eventuellt skulle kunna tala för i de åldrarna, vet, när man ska lära sig att plugga. När man ska lära sig studieteknik och liksom man ska lära sig att ta mer eget ansvar för grejer. Att om man delar den undervisningen så släpper man inte på hem folk när man går hem. Utan då finns det liksom en övergångsperiod där så här. När du tränar på de här grejerna, du kan träna här borta med en vuxen som är härifrån som kan hjälpa dig så vi vet att allihopa klarar det. För det blir, då blir de här första stegen när man går från liksom varje torsdag skulle lämna in ett A4 mattepapper som jag har printat ut till dig som du flyr och ger tillbaka. Från det till liksom, nu måste du hålla koll på planeringen och se vad ligger vi till, måste jag ta hem, vad måste jag göra. Den övergången kan man ju liksom bryta ner i små steg. Men det kommer alltid vara så att de som har föräldrar som är inne och läser på plattformar är inne och planerar, hjälper sina barn, liksom supportar, kommer att ha det ganska lätt för sig. Och de som inte har föräldrar som gör det kommer att falla direkt. Liksom. Och där kan man ändå supporta och säga, okej, då går du hit. Och så är det inte det sättet att skriva ner föräldrar, utan det kan vara ett sätt att säga, du kommer till mig varje onsdag så läser vi det idag. Så där finns det ändå en fördel. Men det gäller inte hela systemet. Och det gäller inte alla. Liksom. Så att man kan fundera på det. Vi behöver inte gå in på det, för varken du eller jag har svaren, tror jag.
Nej.
Mer än att det är väl intressant att se. Jag vet inte, är det ens tänkt att det ska utvärderas eller är det bara nu finns det med pengarna?
Nej, och framförallt undrar man ju, är det tänkt som en stöd till efter pandemin eller tänkt som ett stöd generellt? Det är också en fråga.
Jag tror inte att det är efter pandemin, för jag har inte hört någonting som har pratat om att så här, nu efter pandemin ska vi stötta upp mer.
Nej, och då till din då retoriska fråga, blir detta den 18:e saken som ramlar mellan stolarna? Frågan är om det inte blev det. Frågan är om det har satts in på liksom en generell nivå. Vi måste göra någonting för eleverna i skolan. Vi har haft nedskärningar, vi har haft... Ja, jag låter det vara osagt, men vi kan ju fundera på det. Det var ett senaste avsnitt så pratade vi också om en lärare i Ryssland som fick 15 års fängelse för att hon undervisade om sanningen. Tror du det har blivit bättre i Ryssland sen vi pratade sist?
Nej. Nej, det har inte blivit. Inte på något sätt det blir bättre.
Nej.
Nej, fy fan.
Nej, och det var där vi lämnade den här podden. Det kanske blev ett avsnitt till och sen gör vi inget mer. Men ja, där var det.
Nej, det var väldigt intressant. Om vi tänker april 2022.
Ja.
Det var precis när kriget hade startat. Mm. Eller hur? Det var februari 2022 som det startade.
Mm.
Så det var en helt annan situation, en helt annan världsbild. Vi har haft krig i Europa i hela den tiden.
Mm.
Och det är klart att det påverkar jättemycket.
Mm.
Allt från att man numera har ukrainska elever till att liksom, du vet, allt som är. Så. Ja, det är väldigt intressant. Det är också en grej som man har helt normaliserat. Så. Det hade varit rimligt om man också hade fått lite så här bra statligt stöd. Här är planen, så här gör vi när vi tar hand om allt från ukrainska elever till ukrainska föräldrar till liksom ryska elever och ryska föräldrar. Hur man hanterar liksom
ja.
Spänningar däremellan och så. Det hade varit jättefint om man hade fått lite mer konkret stöd i det. Eller så.
Ja, vi har ju fått ett krig till dessutom. Sen dess, alltså i Palestina och Israel. Där vi har också en konflikt som blir komplicerad i klassrum och så vidare. Även om man kanske inte ens kan reda ut det i klassrum så, som det ser ut just nu.
Nej, det är just. Så är det.
Jag har ju haft ryska elever som samtliga har berättat om redan innan kriget hur de har bemötts av att vara ryss i Sverige och växa upp där man har då bemötts med rejält hat och fått liksom alltså en elev fick ju till och med så här en bomb skickad till sig i brevlådan av sjuka grejer och sådär. Och det är ju sånt som man inte heller pratar om i skolan. Så det, vi har ju fått en mycket mera polariserad skola. Och det får man väl när det är konflikt i världen.
Mm, jag tror det.
Ja, låt oss gå vidare, Jakob. Ja, det var det avsnittet för 918 dagar sedan. Har du något annat som du har tänkt har hänt sedan 918
ja,
dagar sedan?
Jo, men det har jag utifrån att det liksom mycket av det jag jobbar med när jag jobbar med utveckling av skolan och så handlar om skolans digitalisering och digital kompetens. Mm. Är det så? Mm. Det har liksom alltid varit ett område som jag jobbar med. Mitt första lärdrag ligger inom det. Vi skrev vår majsteruppsats inom det området. Det är liksom det är ett område som jag jobbar mycket inom. Och där har ändå hänt en hel del, om man tänker.
Mm.
Vi har fått en helt annan politisk inriktning i Sverige.
Mm.
En helt annan politisk ambition i Sverige. Där man liksom är måttet där från skärm till pärm någonstans. Där man valde att så här, 2015-16 processade man fram en digital strategi för svenska skolväsendet.
Mm.
Det var första gången man gjorde det. Och man blandade in lärare, organisationer, företag, forskare. Liksom en ganska bred sammanslutning. Med målet att den skulle antas i 2017 på sommaren.
Mm.
Och det var så här, alla var inblandade var med på att så här, det är den första iterationen, det är den första versionen av det.
Mm.
Och sen får du en kontinuerligt levande dokument som uppdateras, som utvecklas vidare och som ska liksom bli som ska bli växa med att tekniken växer. För vi kan inte gissa oss fram till vart det här kommer vara om 3 år, om 5 år, om 10 år och så. Mm. Utan vi får liksom ta här och nu och liksom jobba vidare. Mm. Och om vi ska vara helt ärliga, det är en ganska långt avancerad produkt utifrån att den politiska ambitionen då var så här, ja men skriv in programmering typ. Och det är så här, nej, så har vi inte riktigt jobbat liksom. Om vi raljerar lite igen, så är det ändå liksom fantastiskt att skolverkommenten kunde vara så här, ja vi ska bara skriva det till ett riktigt dokument som inte är superpinsamt. Liksom så. Och då tar man fram en första gången en statlig definition av vad menas med digital kompetens.
Mm.
Ur ett utbildningsperspektiv, man tog fram 4 olika delar av det, man har liksom jobbat sig fram och också satte datum som säger, det ska utvärderas och revideras för att bli mer träffsäkra.
Mm.
Typ nu för ett tag sedan. Och under den delen som politiska ledningen Skolverket jobbat sig fram till ett förslag som cirkulerades runt om liksom var ute på remiss lite här och var innan det plötsligt bara drogs pluggen. Så här, upp. Nej, det ska vi inte hålla på med. Det är inte alls ut. Vi ska se det gå tvärtom. Lägg ner det. Och nu har vi ingen nationell strategi för hur skolan ska digitaliseras. Det är fortfarande kvar samma styrdokument som säger att skolan ska arbeta för att främja en digital kompetens. Men vi har tagit bort alla stödstrukturer för hur det ska gå till. För är det någonting vi vet fungerar väldigt bra i en organisation med 2 miljoner människor är att stödstrukturer är ju inte nödvändiga på något sätt. Är det så? och därför, bara som kontrast innan jag ben i det, så var jag på ett möte för ett tag sedan med en rektor från Finland. En kvinna som heter Sari Lanto, som är rektor på en skola långt upp i norra Finland, som presenterade liksom, vad händer i Finland då när man kommer till så här liksom nationella IT-strategier, statliga dokument och så. Vad finns det för stöd, för grund och så. Och då gör hon en lång genomgång. Jag försöker återge en del av det här, men den andra hand man är inte liksom världsbäst på att beskriva. Men bara för att liksom ge lite så här ögonbilder av vad som händer. Så finns det dels ett statligt dokument som heter Kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, den grundläggande utbildningen. Som är liksom en genomgång, så här, det här är det eleven ska lära sig. I olika delar av skolväsendet, där borde man kunna, på den här nivån borde man vara här. Och som utgår utifrån premissen att liksom alla barn och ungdomar har rätt till digital kompetens. Mm. Så att det är liksom en självklar del av att gå i grundskolan i Finland idag, det måste man ha. Annars klarar man sig inte liksom vidare i det samhället som Finland håller på att bygga. Och målet är att ge konkreta exempel som förtydligar både nationella och lokala läroplaner. Så det ska vara liksom lätt för varje skola att vara så här, men då tar vi de här idéerna från dokumenten med kunskapsbeskrivningar och så kan vi liksom plocka de delarna och så kan vi utveckla det vi själva kan. Men här bort kan vi följa liksom punkt för punkt de nationella liksom beskrivningarna och då har vi en färdig lösning, var en färdig plan. Vi behöver inte liksom uppfinna hjulet allihopa själv, utan man bara följer det som finns. Ovanpå det så har man lagt till en ganska stor studie om AI i undervisningen där, som naturligtvis har förändrat. Där man numera har realitet i Finland, där många universitet kräver att studenter använder AI för att fördjupa sina kunskaper. Men på ett sätt som inte är liksom plagiat naturligtvis. Men som ett sätt för att fördjupa det man själv förstår. Om du är med på liksom skiljelinjen i det. Så. Och då har man förväntat att släppa en rapport som ska komma. De har varit lite fram och tillbaka. Men någonstans 2025 så väntas man släppa en ny rapport som säger vad är kunskapsnivåerna då, kring AI i skolan på alla nivåer. Så. Och då pratar man om att liksom, vad är det, hur ska man fungera, vad behöver man veta om det, vad behöver man veta om dataskydd och integritet, vad behöver man veta om liksom AI och bedömning, vad behöver man veta om hur det påverkar läskunnighet och läsförståelse. Det är liksom en genomlysning av hela skolsystemet i princip. Där man har kombinationer av rekommendationer för hur man använder teknologi i skolan, hur man använder digitala uppgiftsmiljöer. Och hur man liksom upprätthåller liksom motivation och gruppdynamik med både teknologi. Alltså de sociala aspekterna i det. Och det gör mig så intresserad av att tänka sig att vi har ett land på andra sidan havet som inte slutar ta nationell ledarskap. Är du med? Utan de har varit igång in lite innan oss också med nationell strategi. Det ska man vara helt ärlig med. Men också att de har liksom, du vet, när vi hade politiker som drog i bromsen så gjorde de inte det. Och det är så fascinerande att höra skillnaden i utfallet som det kan vara. Vad tänker du om det när du hör det som jag berättar för dig nu?
Nej, men jag tänker att det är ju spännande när man inte, jag har reflekterat över, jag har ju suttit, vi ska ju få en ny läroplan i svenska. Eller i svenska på gymnasiet, alltså GU25 ska vi ju få. Och där har man explicit tagit bort allt som har med digitalisering att göra. Nu ska jag ju i och för sig, det som skrevs in för några år sedan, att man ska liksom reflektera över digitaliseringens inverkan på vårt språkbruk och vårt sätt att skriva, och att man ska liksom kunna använda digitala hjälpmedel för att liksom göra presentationer och den typen av digitalisering då, i och kunna använda datorn när man skriver olika dokument och när man lär sig att samarbeta i, så skulle man kunna dela dokument och så. Det stod förut. Det har man explicit tagit bort. Allt som har ordet digitalisering är liksom totalt utrensat. Jag har faktiskt kollat det via ChatGPT. Så jag vet ChatGPT läsa både GU11 och GU25. Och då är det är väldigt tydligt att det är borta. Och det är ju också intressant. Varför gör man så? Jag tror att det handlar om att man vill, alltså att det handlar om vanligt enkelt jävla röstfiske, om jag ska vara riktigt ärlig, och få fokus på någonting annat, att man inte förstår vad digitalisering är. För samtidigt så ska vi ju gå mot digitaliserade nationella prov i samma andetag. Man ska inte lära elever om digitalisering, men vi ska digitalisera proven för att vi ska egentligen anledningen till att man ska digitalisera proven är ju för att man ska kunna bedöma dem centralt och för att det ska i framtiden bli någon slags AI-bedömning, men vi ska inte lära oss någonting om den bedömningen som lärare. Vi ska inte ha någon plan för vad det innebär att lärare använder AI i sin undervisningsplanering eller i bedömning eller överhuvudtaget. Vi ska inte ha någon diskussion om för elever hur man använder digitala verktyg i skolan. Men vi ska ha digitaliserade nationella prov på en plattform som ser ut som den kommer från 3000 år före Kristus. Men det är en helt annan diskussion. Förstår du vad jag menar? Det är en väldigt dubbelhet. För mig känns det lite som att man inte har tänkt, utan att man vill vinna röster. Alltså det handlar om någon slags politisk konstig idé om att man inte tror att man spelar roll.
Men vem vinner röster på att liksom backa in i framtiden, på att svika elever i uppdraget att förbereda för en komplex okänd framtid? Jag tror igen det handlar, jag tror inte det handlar om att liksom leda landet åt ett håll man tror är bra. Nej. För där kommer vi få flest röster. Jag tror att det handlar om att vi har politiker som springer efter folkgrupper som de tror är tillräckligt stora för att de ska kunna få tillräckligt mycket röster för att få vara kvar som parti. Och därför så springer man efter folkgrupper man hittar. Ja. Allt från att säga, vi springer efter dem, nu vill de ta bort friskolorna, då springer vi hit. Och nu finns det några föräldrar som är skeptiska här borta, då springer vi dit.
Jo, men om du tänker
så här, när man inte tror att det systemet i sig kommer från dåligt politiskt ledarskap. När rektorn beskriver, som jag träffade, hon beskriver liksom hur det finns ett normstatligt system för att liksom kvalitetssäkra varje skola och varje utveckling och vad som händer. Och efter ett tag så är det en svensk rektor som rycker på andra och säger, men hur hanterar du föräldrar som är kritiska? Och då säger hon, nej, jag har aldrig haft någon förälder. Jag har aldrig haft en enda förälder som har hört av sig till mig och varit kritisk över vilka metoder skolan väljer. Det är ju våran sak. Förstår du?
Ja, men vi har
och då får man tänka att vi har ett system som är byggt in där föräldrar är kunder, där det är föräldrars fel om någonting inte stämmer. För det är du som har satt den där barn på den här skolan. Det är du som har varit en dålig kund. Det är ingen annan som har misslyckats, utan då är det du. Vilket gör att man gör föräldrar till människor som blir aggressiva, som blir kritiska, som blir skeptiska, som missförstår sin roll, som missförstår sitt mandat och som bara kommer fortsätta vara personer som liksom petar på saker de inte har att göra med, för att det är den rollen vi har gett dem. Och sen så ska politiker springa efter, rädda ska köra rädda för att inte bli hängda själv. När det kommer fram, även i Finland när man pratar om så här, vad är de negativa aspekterna då? Så då bestämmer sig utbildningsdepartementet för att beställa en rapport. Forskare från liksom flera stora universitet, massa olika människor inblandade på att göra jättestora studier för att räkna ut vad är egentligen tillståndet för liksom undervisningen om digital kompetens i Finland, vilka är nackdelarna, vad är problemen. Och då släpper man en rapport som de håller på att släppa delrapporter om just nu, den heter Digivo. Och de släpper också slutrapporter på väg, det finns inte på svenska än. Men då har man liksom kommit fram till att så här, med alla de här styrningarna, med alla de här liksom ambitionerna som finns, så är det fortfarande så att i praktiken är det ganska lite undervisning som sker för att främja digital kompetens i Finland. För det fortfarande är väl så upp till varje skola, det är upp till varje, liksom, till varje område, det är väl så eldsjälsbaserat så. För man har inte tillräckligt mycket med liksom fotbollningsinsatser. Resultatet av det är inte så här, ja, vad skönt, vi ska supporta dem, vi ska liksom så, utan det är så här, ja, men alltså rättmätig kritik mot tjänstemän som säger, men ni har det här som statligt uppdrag, hur kan det vara att ni inte genomför det? Vem är det som har bestämt att lärare är liksom den enda gruppen som har rätt att så här, frångå statliga uppdrag, va? Det så funkar inte liksom en rättsstat, är det med? Det är kritiken som har kommit i stället efteråt. Och då när man ser så här, när man kollar på resultat och ser så här, ja, men resultaten har inte blivit så himla mycket bättre i Finland på grund av digitalisering och så. Då kan man framförallt se att de grupperna som har liksom påverkats allra minst, det är de två grupperna som alltid påverkas minst. Alltså elever som har som är nyanlända eller elever som har extra behov. Det är de eleverna som sticker ut allra mest. Att där har liksom positiva effekter av att jobba med digitala verktyg och digitala lärmiljöer och så haft minst positiv påverkan. Och då kan vi fundera på att skolan allmänt är ganska dålig för de två grupperna. Är det så att det är, liksom, det, är det som har spelat in? Eller är det så att man har liksom varit för dålig för att liksom anpassa hur man jobbar med digitala verktyg för de här grupperna som redan är riskgrupper någonstans? Men den, fattar vilken detaljerad diskussion man har?
Ja, men eller
man kan liksom prata om så här, liksom, i mekaniken i hur skolan styrs och vilka effekter det har på lärande och på riktiga resultat. För att där jobbar man utifrån akademi, man jobbar utifrån forskning, man jobbar utifrån ingen prestige, ingen så här liksom, vi ska springa med så här eldfacklor och bränna ner varandra, utan det är så här, man pratar lugnt och sansat om så här, hur är de här frågorna, fungerar de, och hur gör det här till att vi får skolan bättre? Medan i Sverige har vi helt övrigt allting som, vad som finns av vetenskaplig grund, av liksom någon sorts tankeverksamhet, bara gå på så här politiskt hyckleriet.
Ja, men jag tror så här, Jakob, att egentligen så är det ju så att svensk skola har ju, om jag nu generaliserar jag kanske, men svensk skola har ju sedan den blev marknadifierad, alltså sedan den liksom inte blev styrd av, alltså vi hade ju liksom en statlig läromedelscentral som tog fram läromedel åt oss, men när vi blev liksom, när svensk skola blev en marknad som är världsunik, vi får liksom aldrig glömma det. Jag hade i veckan faktiskt 25 norrmän. Där jag var tvungen att också förklara att vi är en marknad. De fattar ju ingenting av de problemen vi har. Det blir så otroligt konstigt att förklara för ett annat land. Men det spelade ju också in. Alltså att svensk skola är en marknad spelade ju också in när vi 2014, 2013, 2012 köpte en dator till varje elev. Vi var ju också det landet som köpte mest teknikprylar utan att egentligen ha en plan, om vi nu ska hårdra det. Så köptes det ju in ofantliga mängder teknik till svensk skola utan att vi hade någon aning om på en nationell nivå vad vi ville med den. Och när jag var på någon sån här mässa, BET-mässan tror jag det var, alltså en internationell mässa, 2014-2015, när jag mötte då ett antal som pratade just så här som du säger, att ja, men och då tittade de på mig som om jag, när jag sa, men hur ska jag veta vilket verktyg jag ska använda och köpa till min skola? Och då sa hon, men testar inte eran liksom läromedels liksom statliga myndighet verktygen först? Och jag bara, nej, utan varje skola köper ju in det de själva tycker låter bra. Och det var ju ingen från något av de här länderna som satt där som förstod vad jag sa ens. För där fanns det ju en plan. Där fanns det just det här att man hade ett skolverk, en myndighet som provade och sa, de här håller måttet. De här 20 grejerna håller måttet för att göra det här och det här. Allt annat gör inte det. Så bryr inte om det. Medan vi hade ju liksom reklamgubbar som ville sälja all möjlig skit. Och jag får ju fortfarande mejl varje vecka om någon som vill sälja någon app som de har hittat på i källaren. För att, eller något. Alltså du vet, och vi kan göra läroboken jättebillig och vi kan... utan att man, alltså att det, och då ska jag som enskild lärare eller enskild liksom skola göra någon slags bedömning. Och för att råda bot på den grejen, då gör man liksom precis samma sak som man gjorde när man köpte alla datorer. Då tar man bort alla datorer och säger vi ska inte ha dem. Och då har man ju inte förstått någonting av vad man gjorde fel 2014. Förstår du vad jag menar? Alltså, det man gör nu när man plockar bort alltihop är ju att man gör exakt samma sak fast tvärtom 2014. Man tar inget ansvar, man förstår inte egentligen vad man gjorde fel 2014. Och man tror att man som Lotta Edholm eller Johan Persson eller Ulf Kristersson eller vad hon nu heter, Mats Persson eller ja, alla de här som har varit skolpolitiker den senaste liksom, decenniet, att de har någon kunskap här. De har noll kunskap i vad elever behöver.
Varför de har missförstått sitt mandat? Alltså kunskap, skjuter man för kunskap.
Nej, men vad jag menar är
om jag bara får gå på sin magkänsla och bestämma sig, nej, jag gillar det här. Nej.
Ja.
Och så ska alla följa det, va?
Nej, men det blir och då tror man ju.
Vi är fan folk som kan något om det. Vem har sett det med dem uppe där, så bara kommer ha åsikter, så är det det som gäller.
Nej, men om du tänker så här att det är klart att föräldrar hemma, så har man i Sverige väldigt mycket diskussioner om elevernas liksom mobilanvändning och att det är jobbigt och då ska de inte ha dem i skolan för jag orkar inte ha skärmförbud hemma. Nej, men sen när blev din hemmamiljö med dina barn mitt problem? Jag jobbar i skolan om vi kan ju inte alltså, jag fattar inte. Utan jag tänker ju någonstans så här att politiker måste fatta att det de säger spelar roll och får väldigt ödesdigra effekter. Det är inte så att bara för att de fick liksom 37 575 stycken röster mer för att de sa en viss grej. Det spelar också roll, så att de ska vara jävligt säkra på vad det är de säger. Man kan liksom inte bara hitta på att nu ska vi ta bort alla ord som heter digitalisering i 2024 när allt i hela världen är digitaliserat. Det är ju korkat på riktigt. Då fattar man ju inte vad digitaliserat är. Utan snarare är det ju så att svensk skola är för dålig på digitalisering och har varit sedan 2014 när vi började. Den var
förmodligen sämst. Är det så, men vi vet ju inte, för vi får inte längre ta reda på det.
Nej, men vi var ju värd, det är ett helt annat avsnitt, för vi ska runda av här nu, Jakob, men 2020, alltså den här digitala nationella proven ska vi ju prata om någon gång i den här podden, och bara att gå in på övningskontot när det kommer till digitala nationella prov får mig att undra om vi har hamnat i digitaliseringens 1994 eller någonstans. Alltså det är så dåligt så man förstår inte. Ja, jag förstår ingenting. Jag förstår ingenting. Det är väl roligt.
Vi luktar lite på den frågan så. Och så stänger vi locket och så tänker vi att vi sparar det till en kommande avsnitt. Karin, det känns ändå kul att vara tillbaka i det här. Det känns som att det inte har varit så himla länge sedan.
Det har inte hänt något.
Nej, om inte annat så hörs vi igen om 918 dagar. Nej, vi hörs igen nästa avsnitt betydligt snarare än så. Hörni, tack för att ni har lyssnat. Ha det gött, hej!
Hej då!